Du lyssnar på Webradio Areton.
Mamman bär väskan. Flickan kramar hårt den svartbruna mjukishunden med fuskläderhalsband under ena armen. Med den andra försöker hon förgäves få tag i mammans lediga hand. Solen gassar från en afrikansk molnfri himmel och luften dallrar av värme. Bland bambustammarna skriker vävarfåglar på varann, ivrigt drivande efter de långsmala bladen och fläta sina hängande bon med. De går i allén, med den vita skolbyggnaden i ryggen. Sanden på marken bränner genom sandalernas tunna sulor och flickan längtar in i skuggan. På trappan väntar en kvinna på dem. Hon presenterar sig som husmor och tar mamman i hand. Det tar ett tag innan ögonen vänjer sig vid mörkret inomhus. De står i en lång gulmålad korridor med bruna dörrar på bägge sidor. Ett par vita vägglampor hänger på osymmetriskt avstånd från varann. I övrigt är väggarna fria från dekorationer. Husmor öppnar den första dörren till höger och visar in flickan och mamman i rummet. Där inne finns två våningssängar med orangea överkast. Mot väggen till vänster står en garderob och framför fönstret med vinkelbara glaslameller står ett skrivbord med fyra lådor och en stol. Den ena underslafen är redan bäddad och på täcket ligger en docka och ett ihopvikt nattlinne. Och var ska vi lägga dig? Frågar husmor utan egentligen mena det som en fråga. Flickan ser sig omkring och pekar till slut på överslafen i våningssängen som står till höger, precis innanför dörren. Där uppe! Så kan stora syster sova där nere. Husmor tittar frågande på mamman som urskuldrande skakar på huvudet. Vi har kanske inte direkt pratat om... Husmor suckar ljudligt. Myndigt och utan omsvep förklarar hon. Stora syster kommer att bo på ett annat internat med sina klasskamrater. Du bor här med de som är lika gamla som du. Men jag börjar flickan men blir tvärt avbruten av husmor som säger att det är så det är helt enkelt. Flickan vill protestera men får en sträng blick av mamman och säger inget mer. Mamman bäddar flickans säng under tystnad. När lakanen ligger sträckta och hunden är placerad bredvid kudden säger mamman att hon måste gå och hjälpa stora syster också. Hon kan väl hänga upp sina kläder i garderoben under tiden. Flickan nickar. Mamman ser sig inte om när hon går ut. Hon stänger dörren tyst bakom sig. Ändå ekar ljudet hårt, som ett hammarslag. Flickan väntar till stegen ekat bort. Hon låter väskan stå orörd och klättrar istället upp för den rangliga stegen, till hunden, i sängen. Hon kramar den så hårt hon kan och stirrar upp på en fläck i taket. Hon ska snart fylla 8, och klumpen i halsen är omöjlig att svälja bort.
Thank you.
Jag heter Miriam Lindahl. Jag är 43 år. Jag är mamma, fru och matte. Sångerska, begravningsofficiant, ordmakare och vigselförrättare. Jag är också en av författarna i Areton förlags novellantologiserie om de sju dödssynderna. Men mest av allt är jag levande. I mitt program ska ni få följa med på en resa. En resa som jag tror inte är speciellt ovanlig, trots att vi sällan berättar om den och visar bilder från den. Den skulle lika gärna kunna handla om mig eller om dig. Om bästa vännen eller barnens dagisfröken. Om busschauffören du ser varje morgon. Eller om kassörskan på ICA. Men i det här fallet handlar den om ni, som är den här berättelsens jag. Berättelsen om resan som antagligen börjat långt tidigare, men som på något vis ändå börjar här. Salt. Det smakar salt om tårarna som rinner ner för mina kinder. Okontrollerbara, stora och blöta droppar de ner på jeansen som snart är prickiga av blöt mascara. Mi, lyssna på mig. Genom dimman anar jag en röst. Talar den till mig. Försök andas lugnt. Andas in genom näsan och ut genom munnen. In genom näsan och ut genom munnen. Djupa andetag, lugnt och fint. Och jag försöker, men det är omöjligt. Panikattacken som skakar min kropp och skakar min själ är större och svartare än jag trott var möjligt. Håller ett järngrepp om mitt bröst och kramar, hårt, hårt. Hjärtat rusar så hyggligt fort och jag hyperventilerar. Rummet snurrar och jag tror jag kommer att svimma. Faktiskt inte en helt otrevlig tanke. Att domna bort från allt det här stora, svarta, otäcka. Det jag inte kan kontrollera. Jag minns hur jag bestämde mig flera veckor i förväg. Ställde ett larm för att jag inte skulle kunna lura mig själv med att säga att jag glömt bort. Igen. Jag minns hur jag darrade när jag slog telefonnumret. Trots att jag visste att jag skulle mötas av en telefonsvarare. Välkommen till vårdcentralen. Vi ringer upp dig omkring klockan 15:45 i eftermiddag. Så här är jag nu. Trots att jag inte vet vad jag ska säga eller hur jag ska säga det. Jag vet bara att jag ständigt känner mig otillräcklig. Fast jag försöker och försöker hela tiden. Gör mitt bästa, gör lite till. Vill leverera, vill vara duktig. Vara en snäll mamma, en perfekt fru, en rolig kompis och en duktig anställd. Men jag är så trött hela tiden. Och så har jag börjat få de här panikattackerna. De har kommit allt oftare under våren och sommaren och det är de som gör att jag trots allt bestämt mig för att jag behöver hjälp. För de kan jag inte ignorera bort. Även om jag blundar hårt och slår med händerna för öronen. När jag inte orkar koncentrera mig på att inte se, inte förstå, då kommer de och överrumplar mig, tar över, förlamar. Och det skrämmer mig. I rummet på vårdcentralen, i den grå fåtöljen, får jag hjälp av rösten i dimman att fortsätta andas. In genom näsan och ut genom munnen. Och jag svimmar inte. Att du har tagit steget och kommit hit är en bra början, säger kuratorn som heter Marie och lägger sin hand på mitt prickiga lår. Det kommer att bli bra. Jag vill så gärna tro henne. Vet du vad en terapeuts viktigaste uppgift är, frågar Marie, när jag därande ställt ner den tomma plastmuggen på bordet efter att ha lyckats hälla det mesta av vattnet i munnen och bara lite på tröjan. Hon har mörka ögon. Varma och leende ser hon på mig. Inte ömkande, inte ifrågasättande, bara varma. Rösten är lugn när hon fortsätter. Jo, det är att vara ett vikarierande hopp. För ditt eget hopp har tagit time out ett tag. Jag ska finnas här och påminna dig om att det kommer bli bättre. Jag nickar, fast jag inte tror på ett ord vad hon säger. Jag kommer inte ens ihåg hur det var, när det var bra. Vi syns ju om en månad igen, säger mamman. Och lyfter in de sista väskorna bak i den vita folkabussen. Du har ju dina kompisar här. Det är roligt. Hon smäller igen bakdörren. Lilla syster ligger på mage i baksätet, bläddrar i en bamsetidning och suger på en hård karamell med apelsinsmak. Pappan startar motorn. De är angelägna om att komma iväg innan det blir mörkt. Det är svårt nog att köra på de krokiga och leriga vägarna upp till byn i dagsljus. Bussen rullar neråt allén, mot grinden. Flickan springer efter, vinkar. Lilla syster vinkar tillbaka genom bakrutan. Flickan tycker att hon ser mamman vinka också, men hon är inte säker. Det kan också vara så att hon viftade bort en envis fluga. Grindarna går igen. De tjocka kedjorna rasslar när grindvakten låser dem med de stora hänglåsen. De röda baklyktorna försvinner upp mot stora vägen och svänger vänster. Men då har flickan redan vänt sig om och går åt andra hållet. Förbi tvätten där de afrikanska arbetarna kokar lakan och handdukar i stora kittlar över öppen eld. Förbi det stora mangoträdet som hon brukar klättra i. Och så sätter hon sig i gräset bakom rosellabuskarna. Hon tittar en stund på den rad av myror som klättrar upp och ner på de hårda platta grästråna. Så plockar hon en rosellablomma från busken och drar loss ett tjockt blankt blomblad från sitt fäste. Klämmer det mellan fingrarna och pressar fram lite röd saft. Det smakar surt. Hon stoppar in resten i munnen och tvingar sig att tugga ur allt det sura. Koncentrerar sig så hårt hon kan på att inte grimasera. Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Det är sensommar. Solen skiner in genom fönster som borde ha putsats för länge sedan och små dammkorn yr i luften. Ditt sätt att hantera situationer har varit funktionellt hittills, säger Marie. Men nu funkar inte det längre. Det har hela din kropp med all önskvärd tydlighet visat. Bita ihop, det kan du. Det är du väldigt bra på. Men nu är det dags för dig att lära dig andra saker. Att lyssna till dig själv till exempel. Att känna in och vara snäll mot dig själv, inte dömande. Jag fasar för att släppa taget. Att känna in, att inte hela tiden ha full koll inåt, utåt, på mig själv och på andra. Jag är skräckslagen över att alla, mig själv inräknad, ska upptäcka att jag egentligen inte är någon alls. Bara ett sorgligt skal, utan egen vilja. Att jag har tappat bort mig själv i min eviga strävan att vara till lags. Inte förarga och vara obekväm. eller värst av allt, vara till besvikelse. Ute skiner sensommarsolen, men min värld är grå. Och allt jag vill är att sova. Sova, sova och sova. Jag fortsätter hålla masken. Hålla skenet uppe trots att varje natt är orolig och de få timmar jag sover är fulla av underliga, obehagliga drömmar. Och trots att varje morgon innebär att skölja ansiktet i kallt vatten som dämpar det gråtsvullna för att kunna sätta på mig ett leende ansikte och ta mig an dagen. Ta mig an livet. Icke-livet. Men det håller inte så länge. Till slut blir jag sjukskriven för depression och utmattningssyndrom. Av läkaren på psykkliniken får jag 2 veckor och något att sova på. Jag köper en pocketbok och en godispåse. Tänker att det ska hjälpa mig att vila. Men jag kan omöjligt koncentrera mig på att läsa. Tankarna vill ideligen flyga iväg till imorgon. Till om, när och hur. Hur ska det bli? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Varenda val jag måste göra blir ett berg att bestiga. Om det så bara handlar om vad jag ska sätta på mig för kläder eller vilket morgonprogram jag ska titta på. Vilken runda jag ska gå med hunden. I skogen eller runt ån. Jag känner mig usel. Misslyckad och rastlös. Jag måste ut. Ut, ut, ut. Dra på mig joggingskorna och tar hunden med på en runda. Och får ångestkänslor för att jag inte tar det lugnt. Inte njuter av stunden. Jag försöker lösa korsord men får dåligt samvete för att jag inte är ute och rör på mig. Att jag inte utnyttjar tiden och tar tillfället i akt och bränna lite kalorier. Tar vara på dagen, på solljuset. Och så går det runt, runt. Jag kastar som en studsboll. En hit, en dit. Du ska inte springa just nu, säger Marie. Din hjärna är ute och springer hela tiden ändå. Du måste lugna ner den och lära dig att hantera din ångest. Inte springa ifrån den. Och även om jag vet att det måste göras, att det är ohållbart att fortsätta som jag har gjort, så ångrar jag allt som oftast att jag dragit igång den här resan, att jag börjat krångla. Men det är för sent. Jag har skrikit i skogen, väckt björnen, satt stenen i rullning och det finns inget sätt i hela världen att stoppa den. Inte längre. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it will guide. Den afrikanska skymningen är kort. Det går från dag till natt på några minuter och natten är kolsvart, ogenomtränglig, otillgänglig. Utanför fönstret står en lykta vars sken lirkar sig in genom fönsterluckorna och bildar tunna linjer på golvet. Flickan drar täcket över huvudet och lägger kudden ovanpå. Ändå hörs snyftandet klart och tydligt. Hon sätter fingrarna i öronen och blundar hårt. Vill inte höra. Flickan i den andra sängen har hemlängtan. Hennes storebror har kommit och ligger bredvid henne. Håller om henne. Viskar någonting. Flickan önskar så att någon kunde komma och ligga bredvid henne en stund. Stryka henne över håret. Prata lugnt eller sjunga någonting tills hon långsamt glider in i sömnen. Men det är inte så det fungerar, egentligen. Hon vet ju precis hur man gör. Man bestämmer sig helt enkelt för att det är dags att sova. Och så ligger man kvar i sängen tills man somnar. Det är ingen idé att förstora upp saker. Då blir det bara värre. Och så blir det svårare att somna nästa gång. I sängen bredvid har gråten tystnat. Rumskamraten sover med djupa, snusande andetag. Flickan kramar mjukishunden. Den är blöt och aningen salt. Fuskläderhalsbandet har rivit henne på kinden. Det svider lite. Hunden vet, men säger inget. I hallen står en IKEA-kasse. Den är full av en massa saker som gjort sitt. Saker från en annan tid. Ett svunnet liv. Farmors. Grejerna i kassen följde med hem när vi städade ur hennes lägenhet på äldreboendet. En del saker ville jag spara som minne, annat var bara svårt att slänga. Längst ner, under en liten ful porslinsfigur och en skål som jag själv gjort i slöjden en gång, ligger ett fotoalbum. Jag öppnade försiktigt. Det prasslar om de gamla sköra plastfickorna när jag bläddrar förbi födelsedagar och julaftnar, midsommarfiranden och semesterresor. Kända och okända ansikten. Välbekanta platser och vyer som ser helt annorlunda ut idag. Min blick fastnar på ett foto mitt på en av sidorna. Det är i färg och föreställer en familj fint uppställda för fotografering. Slätkammade blonda barn med likadana kjolar. Mamman håller i en gitarr och pappan har brun kostym och mustasch. De tittar rakt in i kameran. Under porträttet står det med tryckta bokstäver "Bed för oss och för Afrika". Flickan i mitten tittar tillbaka på mig. Hennes blonda lugg är delad i mittbena och fäst med två hårspännen på varsin sida om pannan som en mormors gardin. Den vita blusens trekantiga kragsnibbar räcker en bra bit ut mot axlarna och hon ler, precis som de andra, men bara med munnen, inte med ögonen. Det är något med den där blicken. Det är som hon försöker nå fram genom kameralinsen och den prassliga plastfickan. Se mig. Jag finns här inne. Lyssna till mig. Lyssna till mig. Och jag funderar. Fanns det någon som lyssnade på mig? Kunde jag pröva mina argument och åsikter mot någon som var villig att lyssna och diskutera? Nej, jag inser att jag har fått någon annans sanningar serverade. Färdiga och omöjliga att dissekera. Och de har jag tagit till mig med hull och hår. Har aldrig ifrågasatt, aldrig hävdat något annat än dem. Varför? Jag vet inte. Kanske var det enklast så. Kanske för att det inte är någon idé när ingen lyssnar. Lyssna på mig, ber hon. Flickan som jag på något vis känner mig underligt sammankopplad med. Mitt hjärta blöder. Jag vill plocka ut henne ur fotoalbumet och hålla om henne. Ta bort de fula knäpphårspännena och stryka henne över håret. Och lyssna. Lyssna på alla hennes frågor, alla hennes rädslor, önskningar och förhoppningar. Kanske har vi tänkt samma tankar, upplevt samma känslor. Kanske kan vi lyssna på varann. Jag vill tala om för henne att allt är möjligt. För jag vill så gärna tro det själv. Någonting har börjat ta form inuti mig när jag stänger igen albumet. Jag vet inte vad. Det är ingenting jag kan formulera i ord. Bara en diffus känsla av att jag är någonting på spåren. Fast det ännu inte är greppbart vad det skulle kunna vara. Jag tänker, hur konstigt det än kan verka, att jag kanske inte är ensam om den här resan. Resan mot botten och förhoppningsvis upp mot ytan igen. Kanske är det medicinens förtjänst. Jag vet inte. Och jag bryr mig inte om det heller. Jag känner mig bara så lättad över att den här hösten inte är som andra. Att den här hösten är uthärdlig. Så en natt snöade. Stora vita flingor dalar ner från den mörka natthimlen. Jag känner på något vis ett förunderligt lugn när jag betraktar den nya världen på morgonens hundpromenad. Allt det mörka, kantiga, hårda och fula är inbäddat i ett vitt, mjukt, välkomnande täcke. Inget sticker ut, inget skaver. Världen är ljus och tyst, förlåtande. Och även om jag vet att det är tillfälligt, att i sinom tid smälter snön bort, så är jag ändå glad över den respit jag får. Jag blir som satt på undantagstillstånd ett litet tag. Behöver inte konfronteras med allt det grå och smutsiga. Och kanske har världen därunder förändrat sig under tiden den fått sova under allt det vita. Kanske är den inte lika mörk och otillgänglig längre. Kanske har det vita färgat av sig. Jag vet inte. Jag har ingen möjlighet att veta. Och jag kan lugnt konstatera att det får framtiden utvisa. Idag är idag. Och just idag kan jag andas. Flickan tänker ibland på hem. Vad är egentligen hem? Var är egentligen hem? internatskolan i den afrikanska huvudstaden eller byn där mamman, pappan och lilla syster bor. Men Sverige, är det hem? Efter ett par eller flera år åker man nämligen hem till Sverige. När föräldrarnas uppdrag är slut är det dags att packa ihop sina saker och lämna. Flickan vet det. Det har hänt förr och det kommer hända igen. Många kamrater har kommit och åkt och för varje gång har det blivit ett hål i flickan. Ett hål som hon lagat med sten. Omsorgsfullt har hon murat fast sten efter sten för att fylla tomrummen. Och till slut är muren ett faktum. Till slut har hon eliminerat möjligheten för någon enda mer att ta sig in och befästa en plats i hennes värld. Därför att allt är tillfälligt. Alla tar farväl, förr eller senare. Och det finns inte rum för mer sten. Muren är full. En väninna bjuder en kväll med mig på föreläsning. En föreläsning om att vara i nuet och att vila. Också det i nuet. Så lätt det låter. Jag sitter nästan och irriterar mig på det glättiga budskapet. Carpe diem, ta vara på tiden. Den varar inte för evigt. Jo, men jag vet. Jag försöker allt jag kan. Sluta tjata. Förlaget säljer böcker utanför salen när föreläsningen är klar. Jag köper ingen bok av den föreläsande författaren, men hittar en bok om högkänslighet. Orden starkskör fångar mig och jag läser om att vara extra sensitivt begåvad. Om att ta in allt intensivare än andra. Att ständigt analysera och tolka tonfall, blickar, kroppsspråk. Att lyssna mer till vad som inte sägs än till orden som faktiskt uttalas. Och jag känner så väl igen mig. Jag berättar för Marie om mina tankar nästa gång vi träffas. Och hon håller med. Och hon får då låta så självklart. Inte undra på att det varit utmattande. Att det lättaste varit att stänga in, stänga av, stoppa undan känselspröten och gömma sig bakom muren. Det är vad jag har varit tvungen att göra hittills. Plötsligt förstår jag varför jag mått så dåligt på jobbet. De återkommande, plumpa kommentarerna från en överordnad. Sånt där som andra kunde skaka av sig med orden, ja, det är ju sån han är, etsade sig fast i mig. Påpekanden om felaktigheter framfördes på ett sånt sätt att jag uppfattade som missnöje med mig som person. Jag blev expert på att känna av när ett oväder var på ingång och förekomma istället för att bli ertappad med något jag antagligen skulle komma att göra fel. Eller när någon var ledsen och det blev min uppgift att ställa allt till rätta. Tänk att jag inte förstått. Det är väl förskräckligt att det ska ta ett halvt liv och ett sammanbrott innan man börjar lyssna på sig själv, suckar jag i min grå fåtölj hos Marie. Var glad att det bara var ett halvt liv, svarar Marie. Kloka Marie, jag inser att det faktiskt är sant. Det är inte för sent. Än finns tid att förändra. Att lyssna till den som är jag. Den jag gömt undan någonstans i ivern att vara till lag, så att vara den och göra det som jag trott att andra förväntat sig av mig. Än finns det tid att lära mig vad jag ska lyssna på och hur jag ska välja bort sånt som inte är sant. Och med en insikt om det kommer en ny förväntan på livet. Livet som det borde vara.
För grönt och kastanjeblad som paraplyer och våra händer känsliga för allt som är skönt. Vi vek en duva av papper i vinden ser. Glädde den långt och den landade på en staty som fick ändra alla orden i sin sång. Det regnade, men bilderna blev bra. Det var ett egendomligt ljus den dagen. Vi fyllde våra ögon med ljuset och tankarna på allt det nya i parken på våren med ögon känsliga för grönt och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu. Det regnade, men bilderna blev bra. Det var ett egendomligt ljus den dagen. Vi fyllde våra ögon med ljuset och tankarna på allt det nya. Grönt och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu.
Som jag gruvat mig för den här dagen. Som jag önskar att den aldrig någonsin skulle komma, samtidigt som jag har längtat efter den. Men som på avstånd. Som något man drömmer om i hemlighet. Jag borde väl ha lärt mig vid det här laget och inte ha mascara på mig när jag kommer hit, säger jag. I ett försök att lätta upp stämningen och ta en pappersnäsduk från kartongen på bordet. Marie skrattar. Hennes mörka ögon glittrar. Hennes leende smittar av sig långt inuti. Mm, du har gråtit mycket. Men att du gråter nu är faktiskt ett bevis på att du vågat lita på en annan människa. Att du släppt in någon annan innanför din mur. Jag nickar. För det är ju sant. Och vet du, en relation har man alltid med sig om man vill. Här inne. Marie lägger handen över bröstet och ser på mig med sin varma blick. En ny störtskur av tårar väller fram. Ska jag klara mig själv nu? Är jag verkligen redo för det? Det är som hon har läst mina tankar när hon säger: du kommer säkert att halka tillbaka in i dina gamla mönster ibland. Men nu vet du att du kan bryta dem. Och så småningom kommer det bli lättare och lättare. För du har börjat bli en kärleksfull förälder åt dig själv. Åt barnet som bor där inne. Nu lyssnar du på henne och tar hand om henne. Och det är bra. Barnet, flickan som bor där inne. Ja, jag har faktiskt börjat lära känna någon. På nytt. Någon som jag inte har tyckt om. För hon har inte varit särskilt trevlig. Varken mot sig själv eller mot andra. Men jag har börjat förstå varför hon hållit sig så distanserad. Hon är ju bara ett barn. Och rädd. Rädd att bli bortvald. Igen. En annan sak jag tänkte på, säger Marie, är att det faktiskt gått 9 månader sedan vi träffades första gången. Det är väldigt symboliskt, som en födelseprocess. För 9 månader sedan satt du här med panikattacker, insnärd i trasslet utan att förmåga att ta ur det. Idag är det dags att ta farväl. Dags att börja på något nytt. Och du är redo. Jag nickar. Och jag tror faktiskt på vad hon säger. Mitt hopp har återvänt. Jag behöver ingen vikarie längre. Jag har en tillförsikt att det kommer att bli bra. Hur livet än kommer att se ut. Och det känns bra. Jag är långt ifrån färdig, men jag är redo att ta de första stapplande stegen på egen hand. Redo att börja leva. En lång kram senare går jag ut samma korridor som jag gått så många gånger, med lika mycket tårar i ögonen, men med ett otroligt mycket lättare hjärta. På torget köper jag en bukett vita rosor till mig själv, och när jag sätter mig i bilen möter jag min blick i backspegeln. Jag tycker mig ana en beslutsamhet som jag inte vet om jag sett förut. Jag ler mot mig själv för första gången på länge och säger grattis på födelsedagen.
Dream as clear as he.